körde ner på gatan vid korsningen till Regeringsgatan. Han var skjutinstruktör och mycket vapenintresserad. Om honom kom det tidigt in tips till utredningen. Uppgiftslämnaren är idag rädd och vill inte framträda i bild.
Han var ofta hos en bekant till mig som har en butik. Han var alltid beväpnad, även när han var civil. Han brukade tala om att det var bra i Chile under juntatiden. Då var det ordning och reda. Så beundrade han den amerikanska polisen. Han hade varit i USA. Där sköt de först och frågade sen. Det var hans stil. Ja, sen någon månad för mordet mötte min bekant jag honom uppe på Regeringsgatan. Han sa att han hade flyttat dit. Tillfälligt. Så direkt efter mordet på Palme så ringde jag utredningen. Ja, och så sa att jag ville tipsa om en högerextrem polis som bodde i mördarens flyktväg. Jag ringde två gånger och gav dem mitt namn och telefonnummer. Sen hände ingenting. Så för något år sedan så ringde jag igen för att kolla att de hade mina uppgifter. Och det hade de. Kort efter det så blev jag uppringd av en polis i Palmeutredningen. Han började ställa så konstiga frågor så jag blev lite misstänksam. Så jag frågade om han kände den där polismannen det som jag tipsade om. Ja visst, sa han. Vi brukar umgås. Då blev jag rädd.
Det tjänstgjorde vid tiden för mordet i en piketbuss i ett annat distrikt på Södermalm i Stockholm. Vid 11-tiden på mordkvällen ville D parkera om sin bil som stod utanför hans bostad på Regeringsgatan. Därför for han och hans fem kollegor dit i piketbussen. D satte sig i sin privata bil och körde den i en vid cirkel. Han kom att köra parallellt med Sveavägen samtidigt som paret Palme promenerade på Sveavägen på väg från bion. Ett par minuter före mordet parkerade D sin bil på David Bagares gata och gick tillbaka till den väntande piketbussen. D var inte bara polis. Han hade också ett företag som sålde skottsäkra västar, precis som hans nära vän och kollega, polismannen Ö, som den här tiden disponerade en lägenhet tvärs över gatan.
Ö, som var född i Finland men vuxit upp i Sverige, arbetade som vapenexpert vid Stockholmspolisen. Ö hade varit en flitig besökare på de högerextrema polismöten som ordnades åren 1983-84 i Gamla stan.
På morddagens lunch hade han mot läkares inrådan lämnat sjukhuset där han vårdades efter en blindtarmsoperation. Det kom tidigt in tips om Ös palmefientlighet och extrema vapenintresse. Det gjordes ett alibiförhör med honom och trots att han varit ensam hemma på mordkvällen påstod palmutredarna utåt att han hade alibi.
Det tror jag inte att jag har sagt offentligt någonstans.
Inför tingsrätten i Göteborg 1990 så sa du så här om Ös alibi.
Men vi kan då säga att han kan avföra sin utredning men han har intresserat utredningen.
Hade han alibi till exempel?
Ja, det hade han alibi, det sa han ju opererat.
Hur såg alibi ut? Vi har uppgifter om att han hade avvikit från sjukhuset.
Ja, alibi består inte i sjukhuset utöver de personer man har räknat på. Var det här för den öppna delen i tingsrättsförhandlingarna?
Nej, det var från den slutna sessionen.
Ja, just det. Så, men, jag har inte sagt det här offentligt, så att säga, utan det är från den bit som var sekretessbelagd under tingsrättsförhandlingarna. Det är därför jag vet att jag inte uttalade mig offentligt om det här tidigare.
Du har sagt under ed.
Mm. Just det, ja visst, ja visst. Men jag har inte sagt offentligt.
Du har ju för inte så länge sedan satt in i olika polistips. Hur är det med hans alibi?
Ja, det är så vitt jag kan se så har han alibi.
Vad består det av?
Den meningen. Ja, nu vill du ha ut detaljer igen, va?
Vad menar du med ett alibi?
Mitt alibi är väl att man så att säga genom vittnesuppgifter eller på något annat sätt i utesluten ifrån gärningsplatsen. Det tycker jag är mitt alibi.
Från gärningsplatsen säger du?
Ja.
Vad är han då?
I den meningen är han inte, för det är några timmar där han är ensam. Så det kan jag väl acceptera om jag ställer det hårda kravet på begreppet alibi.
Men kan man sammanfatta med din egen definition av alibi, så har han inte alibi?
Inte för klockan 23, nej.
Inte för mordtidpunkten?
Nej.
Ö saknade alltså alibi, men man gjorde inga vidare kontroller. Istället fick han sälja vapen och walkie-talkies till Hans Holmers livvakter, varav flera deltagit i de högerextrema mötena i Gamla stan. Ö hade nu slutat som polis och blivit vapenhandlare. När Ebbe Karlsson skulle importera avancerad buggningsutrustning var det Ö som fick uppdraget att göra inköpen i utlandet.
När tullkriminalen efter Ebbe Karlsson-affärens avslöjande sommaren 1988 gjorde husransakan hemma i Ös bostad på Söder, såg det ut så här. Förutom ammunition och alla vapen, varav en del var olagliga, fann tullkriminalen här kartor över Televerkets kabelnät. Ett vykort från en kamrat till Ö som satt i ledningen för extremhögertidningen Kontra. Och ett tiotal foton på Ö och hans affärskamrat G som gjorde Hitlerhälsning på olika platser. Och en kula av samma slag som dödade Olof Palme. Inga av dessa fynd i Ös bostad intresserade palmutredarna.
Ö disponerade också en lägenhet vid David Bagares gata. Den tillhörde hans affärskamrat, G. G var före detta militär, som i flera år arbetat vid Förenade fabriksverken som vapensäljare. Vid tiden för mordet gjorde han ett mellanspel i en annan bransch.
I januari 1986, 6 veckor före mordet, började han arbeta som säkerhetschef på Televerket Radio, Östra distriktet i Liljeholmen utanför Stockholm. Det var här man ansvarade för och kontrollerade all radiotrafik i Stockholmstrakten. Bland annat den radiotrafik som gick över kommunikationsradio, så kallade walkie-talkies.
G stannade här sammanlagt 7 veckor. Den sista veckan efter mordet, var han sjukskriven. G har aldrig hörts av palmutredarna. Han efterträddes för övrigt i tjänsten som säkerhetschef av vännen Ö. Tjänsten var högt skyddsklassad. Det betydde att Säpo ansåg att G och Ö var lämpliga för jobbet. Ö hade tjänsten i ett knappt halvår.
Nu åter till deras vän, polismannen D. Han for alltså i sin privata bil i en vid cirkel och parkerade på David Bagares gata och gick över till piketbussen. Just när mördaren kom flyende upp på Brunkebergsåsen for piketbussen sakta iväg från området. Den körde inte söderut mot det egna distriktet utan svängde av ner mot Sergels torg.
Nu kom larmet på polisradion och piketbussen for snabbt utan att vänta på anrop direkt till mordplatsen och var nära att komma fram som första polisbil.
Poliserna rusade ut och 4 av dem, däribland D, sprang utan att ha något signalement in i gränden med dragna pistoler.
De 4 polismännen sprang in på tunnelgatan och tog sig upp på Brunkebergsåsen. 3 av dem sprang upp för trapporna, men de tog rulltrappan upp. När de kom upp här på krönet så delade de på sig. 2 av dem sprang iväg åt det hållet. Men D och hans ena kollega gick åt det här hållet. Och när de kom hit så kräktes D. Efteråt har han förklarat det med att han hade halsat en Coca-Cola så snabbt i piketbussen att han fick upp den nu efter språngmarschen.
Samtidigt kom en polisbil körande upp för gatan. De hade hört larmet på polisradion och chansade på att detta var mördarens flyktväg. Där nere hade de mött en man som följt efter mördaren ända nerifrån tunnelgatan hela vägen ner på David Bagares gata. Men polisbilen stannade inte och talade med honom. Istället fortsatte de hit upp
och tog kontakt med det och hans kollega som stod här uppe.
Man konfererade med varann en stund och sen så började man ta sig ner för gatan igen.
Polisbilen vände alltså och körde ner för David Bagares gata. Och det och hans kollega gick bredvid. Och nu möttes de av vittnet som sprungit efter mördaren.
Nu tog man kontakt med vittnet. Och trots att han uppgav att han hade sett den flyende gärningsmannen springa ner för gatan, fick dess kollega order att ta vittnet med sig tillbaka till mordplatsen. Polisbilen for iväg. Och kvar stod det här, ensam, på mördarens flyktväg. Här stod han ensam vid sin bil som han just hade parkerat här bara några minuter tidigare.
Det var bakom den här bilen, D:s bil, som den sista iakttagelsen av Olof Palmes mördare gjordes. Vittnet som följt efter mördaren berättade i polisförhör att han tyckte sig se en man försvinna bakom just den bilen. Men Palmeutredarna brydde sig aldrig om att kontrollera vem bilen var.
De lät bilen stå kvar här i 3 dagar. Sen blev den bortforslad av gatukontoret. De väntade drygt en månad med att lösa ut den.
De här märkliga omständigheterna kring D, Ö och G rapporterades av en polisintendent till Palmeutredningens dåvarande chef Tommy Lindström i oktober 1988. Då hade det också kommit ett tips från ett polisbefäl om att D befann sig i dålig psykisk kondition. Tommy Lindström sa att han tyckte uppgifterna var intressanta. I själva verket gjordes ingenting åt dem. Istället koncentrerade man alla krafter på ett helt annat spår som ledde till att man 2 månader senare grep Christer Pettersson.
Och där är vi idag igen. Palmeutredarna arbetar fortfarande enligt teorin att det var en ensam gärningsman. Nu mer övertygat än någonsin. Samtidigt finns det en mängd uppgifter som vi visat i kvällens reportage som pekar åt ett annat håll. Men de har man inte utrett. Varför?
I Norra Magasinets special i TV2 om 45 minuter ställer vi den frågan till spaningsledaren Hans Ölvebro och till palmåklagaren Anders Helin. Vi är tillbaka då.
Visst är det katastrof? Hur fruktansvärt alltså?
Välkomna till Norra Magasinets special som är en direkt uppföljning på reportaget i Striptease i Kanal 1 tidigare ikväll. Det handlade om Palmemordet. Och vi har ikväll här Hans Ölvebro, spaningsledningens chef, och Anders Helin, åklagare och biträdande förundersökningsledare. Vi hälsar också välkommen Tage G. Pettersson som är konstitutionsutskottets ordförande i riksdagen. Min kollega Lars Borgnäs och jag ska ställa frågor till er i direkt anslutning till det reportage vi har visat och också en del frågor kring Palmeutredningens arbete i allmänhet. Och jag tänkte börja i de senaste veckornas skriverier. Då kan man få uppfattningen att Anders Helin och Hans Ölvebro har lite olika syn på läget just nu. Hans Ölvebro, du har varit väldigt optimistisk. Jag har här från februari... Palmes mördare grips i vår, och den här artikeln är från förra veckan. Jag är fortfarande lika optimistisk, medan Anders Helin har intagit en mer pessimistisk ton. Hans Ölvebro, vad är det som gör att du är så optimistisk?
Ja, för det första måste man ju vara optimist när man sysslar med den här typen av verksamhet. Det är det första. Men sen har vi kommit in i ett läge där man också ser ett slut på det hela, och det gör att jag är optimist.
Anders Helin, du har sagt, enligt Expressen i alla fall, Ölvebro ångrar nog det han sagt, det vill säga den optimismen, är det korrekt?
Ja, men man måste veta på vilken fråga jag svarar på. Det är när han sa att i vår är det löst, då. Det presenteras på det sättet. Och nu är det snart vår här, eller hur? Och jag kan tänka mig att de orden kanske han ångrar idag.
Vad är tidtabellen idag kan vi
båda
säga?
Båda är överens om, tror jag, ganska eniga att någon gång under det här året så har vi nog klarat av det här.
Hans Öllebro, är det någonting som har fått dig att skjuta på den här deadline så att säga som du gav tidigare? Du talade om i sommaren.
Ja. Jag har sagt så här, jag har sagt vår. Men jag har också sagt att inom en tidsperiod som inte är allt för lång, och det inberäknas då våren, sommaren och säg det här året.
Så fram till nyår kan vi räkna med att...
Ja, det är ju våran förhoppning och vi är optimistiska. Mm.
Det uttalandet från Hans Öllebro, tror du han får ångra det också eller?
Nej, det tror jag inte.
Där är ni överens.
Det kan jag skriva under på.
Där är ni överens. Ja.
Tage Pettersson, i februari så beslöt man att skjuta på den kommission som skulle undersöka Palmeutredningen. Var orsaken till det att det signalerades den här optimismen från ledningens sida, spaningsledningens sida?
Jag vet nu inte om regeringen fattade något formellt beslut. När konstitutionsutskottet rekommenderade riksdagen att begära en kommission så överlät riksdagen åt regeringen att bestämma tidpunkten när en kommission skulle tillsättas. Och det var med hänsyn till utredningsarbetet och till spaningen. Och det är ju regeringen som så att säga i sin hand har den bästa informationen, och det är inte rimligt att tillsättandet av en kommission ska ta tid från spaningsledningen och förundersökningsledaren.
När bör den komma igång då?
Ja, det kan jag inte uttala mig om.
Men du har varit med på ett beslut att det ska tillsättas en kommission.
Av det skälet att regeringen måste avgöra tidpunkten. Regeringen har fått riksdagens fullmakt att avgöra tidpunkten. Men det viktigaste för mig är att vi har ett enigt riksdagsbeslut på att en kommission ska tillsättas.
Ja, men ska det betyder, kan det vara till hösten eller nästa år? När kommer kommissionen?
Ja, det kan jag inte svara på och bör inte svara på av det enkla skälet att det viktigaste är ju att mordet klaras upp. Och om man nu anser ifrån spaningsledningen och förundersökningssidan att det finns arbete som visar att man kanske är på väg att klara upp mordet, då får det komma i första hand. Då ska man inte i ett sånt läge så att säga låta krafterna komma i en kommission. Men återigen, det viktigaste är riksdagens beslut ligger helt klart. En kommission ska tillsättas.
Men har du nu tolkat det Anders Helin och Hans Öllebro säger ikväll, att de förväntar sig att en mördare är gripen före årsskiftet? Är det så du tolkar deras uttalande?
Nej, jag vill inte dra några sådana slutsatser. Jag har inte den kunskapen. Men däremot så menar jag att de kan själva bedöma hur det ligger till. Någon sån kunskap har jag inte.
Nej. Så du kan inte tolka dem särskilt konkret. Kan ni då förklara, har ni en mördare? Har ni Olof Palmes mördare före årsskiftet?
Vi har ju sagt att vi är optimistiska och tror att det ska vara klart innan årets slut. När det gäller kommissionen så är det ju ett politiskt beslut och vi lägger oss inte i detta. Men vi har i alla fall förklarat att vi har ingenting emot att kommissionen tillsätts.
Nej, det är riktigt. Men ska vi förstå er som...
Så att det är alltså inget skäl för oss att gå ut med det påståendet bara för att förhindra att kommissionen tillsätts. Nej. Det har vi sagt.
Men er prognos som vi hörde nyss, för att få den riktigt klar, det är att ni har en gärningsman gripen före årsskiftet. Det är inte så att ni kommer fram till att det inte kommer att kunna lösas, att man bör lägga ner utredningen. Det är inte det ni talar om.
Ja, men nu försöker du pressa igen då på en tidpunkt när det ska vara klart. Vi kan inte säga det vilken dag, vilken vecka, vilken månad. Utan vi har en uppfattning idag att vi ska klara av det här inom årets slut.
Mm. Är det arbetet med den här gärningsmannaprofilen som gör att ni har uttalat den här nya optimismen?
Jag kanske ska förklara lite då vad den här gärningsmannaprofilen som det nu har gått ut i massmedia. Det är ju så att det stora arbetet är ju en brottsanalys som alltså omfattar de vittnesuppgifter och de uppgifter som finns i utredningen för att skapa sig en uppfattning om hur har brottet gått till. Och det är det viktigaste. I slutändan sen har det också kommit till uppgifter om hur man kan tänka sig att gärningsmannen, var man kan hitta honom. Men det är ju en slutprodukt av själva brottsanalysen som är det stora arbetet.
Men den här
analysen och profilen. Du var ju över i Amerika vid årsskiftet och fick bekräftat era slutsatser, som du sa enligt TT. Vi har en bekräftelse på, sa du i februari, att vi har tänkt rätt när vi uteslutit alla teorier om konspirationer, walkie-talkie-försedda personer på stan och en utplacerad mördare. Det är rätt att du sa så.
Ja, ungefär så har jag formulerat mig.
Ja, det är alltså uteslutet allt det som vi har sett tidigare i reportaget. Men vad är det ni har stoppat in i den här profilen som har kommit ut med en ensam mördare? Vilka ingångsdata hade ni där? Kan du säga något om
det? Ja, det är ju de uppgifter som finns, faktauppgifter som finns i utredningen.
Har ni stoppat in uppgifter om walkie-talkie?
Ja, de har också man tittat på. Man har ju analyserat de uppgifter som finns i utredningen och kommit fram till att detta bör vara riktigt. Och så har man gått vidare i analysen då med annat.
Men den här profilen, det är ju ett sätt att komma fram till en bild av hur gärningsmannen ser ut, har jag förstått det rätt?
Ja, det är en slutprodukt som de här profilerarna har möjlighet att komma fram till. Men det är ju inte det som är det väsentliga. Vad jag har fått en bekräftelse på, det är att det vi själva har sett i det faktamaterial som har funnits nu i flera år har alltså bekräftats då för det första av de här två profilerarna, svenskarna, som inte då tidigare har varit involverade i den här utredningen på något sätt. Förutom att den ena då har gjort en del brottsplatsundersökningsgrejer, men den ena har ju varit helt utanför. Och de har alltså kommit fram till att så här bör det ha gått till. Och sen har man då också varit till USA för att prata med de experter som finns där. Och de har också då sagt så här att ni tänker rätt. Mm. Och det är väl att få en bekräftelse utifrån det faktamaterial som finns.
Så amerikanerna har tagit ert material, stoppat in det i sin modell och så kommit ut med slutsatsen att det var en ensam mördare?
Ja, så enkelt är det inte.
Men ungefär på det viset.
Man har ju tittat på det här också.
Men det ligger åt det hållet. De har kommit till den slutsatsen också.
Ja.
Mm. Men då vill jag fråga dig, den här amerikanska metoden, för de är ju mycket drivna i det.
Ja, de har ju en erfarenhet på 15-20 år. Ja. Mm.
Vad drog de för slutsatser av Kennedy-mordet då?
Ja, nu pratar vi inte om Kennedy-mordet när vi var där.
Då frågar ni inte vad ni var, det är väl ganska intressant. Det måste de ha gjort den kontrollen naturligtvis.
Ja, de har ju klart konstaterat samma sak som man gör på många utredningar. Att den här biten som blir offentlighet runt omkring, den är ju inte riktig. Utan det har gått till på ett sånt sätt som man har klart för sig med den tekniska bevisningen och vittnesuppgifter och annat som gör att man vet att skotten föll ifrån det här fönstret.
Men var Kennedys mördare en ensam man också då?
Ja, men det pratade vi inte om.
Man kan ju dra en parallell med det beslut som den första spaningsledningen tog bara några dagar efter mordet. Så begärde de in hjälp från Tyskland och man använde en så kallad signalementsmaskin för att ta fram en bild på mördaren.
Sent ikväll kom två experter från polisen i Wiesbaden i Västtyskland till Arlanda med utrustning som nu ska hjälpa den svenska polisen i sökandet efter Olof Palmes mördare. Polisen kan med utrustningen på elektronisk väg fastställa ett fotografi av en person. Nu är det den västtyska polisen som kommer för att hjälpa till, men utrustningen är inte unik. De två experterna åker nu i ilfart till polisens högkvarter i Stockholm och då hoppas att man redan tidigt i morgon bitti ska kunna ha ett tydligt signalement på Olof Palmes mördare.
Ja, så där lät det några dagar efter mordet och man tog hjälp av en maskin från Tyskland. Det finns möjligtvis en parallell med den här modellen från Amerika. Den gången fick man fram det här resultatet. Vad anser ni om det idag, Anders Helin?
Ja.
Är det användbart i utredningen?
Nej, naturligtvis inte.
Har det något värde överhuvudtaget?
Nej.
Hur är det med... är det inte risk att man får det man vill ha? Vill man ha en kurd så får man det. Vill man ha en ensam svensk så får man det.
Men nu är jag inte säker på att jag förstår vad du menar. Menar du med den här signalementsmaskinen?
Ja, man har det.
Någonting annat än en profil.
Signalementsmaskinen var ju någon slags hokus pokus som ledde till... Det beror på vad man stoppar in i den.
Signalementsmaskinen som jag begrepp det var att man översatt ett vittnes iakttagelser av ett signalement till en bild. Va? Mm. Verbalet.
Men det man stoppar in bestämmer vad man får ut. Är det inte så att skit in, skit ut, får man säga?
Nu har vi inte stoppat in skit, va? Mm. Och man har väl heller inte haft något syfte, något mål som man har siktat till, utan man har bearbetat och analyserat fakta och iakttagelser. Det är någonting annat.
Men ni har inte stoppat in, eller är det så att ni har stoppat in även uppgifter som tyder på att det kan vara en grupp, typ walkie-talkies och andra övervakning?
Det har väl, nu är jag inte rätt person att svara om den här profileringen, för den har jag varit lite inkopplad på. Men vi stoppar in, inte in hypoteser och antaganden och sånt där, utan vad man stoppar in det faktiska iakttagelser, det man kan så att säga stå för. Mm. Det är det rätt, Hans.
Ja, man stoppar in de uppgifter som finns i utredningen, oavsett om de nu pekar åt det ena eller andra hållet. Och utifrån det så drar man slutsatser. Man analyserar alla de här uppgifterna och så kommer man fram till att det här är verkligheten.
Den här ensamme mannen, kan det vara Christer Pettersson?
Jag är inte villig att uttala mig om sådana saker. Det gäller ju fortfarande en förundersökningssekretess och jag kan alltså inte sitta och prata om enskilda personer.
Men i den här stora intervjun med dig i Expressen så i februari så sa du att mördaren ser ut som Christer Pettersson.
Det där är ju en rubriksättning.
Ja, är det fel?
Så har jag aldrig sagt.
Hur har du sagt då?
Jag har i alla fall inte gjort någon jämförelse med Christer Pettersson.
Ja,
den enskilde mannen ni talar om, det är alltså en enskild man. Betyder det att det är en ensamstående man? Är det en man som har arbetat på egen hand i det här mordet? Eller kan det vara en lejd mördare fast han inte har andra människor omkring sig just då? Eller vad är det?
Vi måste ju påpeka en sak. Vi har aldrig gått ut och sagt att det är ensam man.
Nej.
Utan det är ju andra som har gått ut och sagt så här ser profilen ut. Och det är någon som har suttit hemma på kammare kanske. Och sen lämna uppgifter till någon journalist som man sen har skrivit. Därför att det är ju en källa, säger man, som har lämnat detta. Och det överensstämmer inte med de uppgifter som vi har i våra papper, så att säga.
Men
så
vi måste ändå
liksom
se...
Det är lite fel då.
Vi var inne på det här med Christer Pettersson. Vi måste se om det är så att ni har lyckats komma förbi den här mentala låsningen som kan ha inträffat med Christer Pettersson. Vi ska se vad förre chefen för Palmeutredningen, Rikskriminalens förre chef Tommy Lindström, sa i höstas när vi frågade om han tycker er utredning är bra trots att ni inte har tagit fast mördaren.
Ja, tänk om Christer Pettersson är mördaren nu.
Så kan du väl inte säga som jurist.
Ja, men tänk om det är så.
Är mordet löst, tycker du?
Ja, men tänk om det är så.
Ja, men är mordet löst idag efter 7 år?
Jag har inte sagt det, men det kan faktiskt vara så.
Men tycker du att mordet är löst och att ni alltså har gjort ett bra jobb?
Jag tyckte de gjorde ett väldigt bra jobb när de plockade fram Christer Pettersson. För att det var ganska så svårt. Hela den bevisbiten där i det läget som hade gått och efter, vad var det, 2 år, va?
Vad var det som var bra med det? Han blev ju frikänd.
Han blev dömd i tingsrätten.
Du är ju jurist. Vad betyder det att han blir frikänd i hovrätten? Är inte det att han ska räknas som oskyldig?
Men han gjorde ett bra jobb fram till vad heter det, tingsrätten. Sen att det inte håller bevisningen i hovrätten, det är okej. Okay. Han är frikänd och oskyldig i det läget. Men man gjorde ett bra jobb dit fram.
Du tror fortfarande att han är skyldig? Alltså.
Nej, det har jag inte sagt.
Ja, men hur vet du då att de har gjort ett bra jobb? Men effektivitet måste man räkna i om man får tag i en mördare som kan fällas och ställas i ansvar och fällas för
mig. Nej, det tror inte jag att man kan göra enbart. Man måste räkna det också i sättet att jag jobbar. Att hålla ordning på papperna, hålla ordning i organisationen, ta fram uppgifter, få ett resultat i själva arbetet, inte bara i slutprodukterna.
Vilket resultat?
Ett bra jobb som de har gjort. Mycket vittnesuppgifter som är framtagna.
I Palmeärendet?
Ja, tekniska undersökningar som är gjorda. De här profilundersökningarna som är framtagna.
Du tycker det är en bra mordutredning alltså?
Ja, jag tycker det är en bra mordutredning. Jag tyckte den var bra redan under Holmers tid.
Var finns mördaren då?
Ja, men sånt kan hända att man inte får tag på redan. Han kanske är död, han kanske är borta.
Vilka kretsar finns han i? Vad vet du överhuvudtaget om lösningen på mordet?
Ja, jag vet ganska mycket om det.
Mm, men säg någonting.
Nej, det tänker jag inte göra.
Ja, Tommy Lindström, tydligen nöjd med utredningen fast ni inte har en mördare grip. Men är det så ni ser det också, att man kan vara nöjd utan att ha nått fram ända till gärningsmannen?
Jag är långt ifrån nöjd. Men däremot är jag nöjd med det arbete som mina medarbetare presterar. Men jag menar, vi kan ju inte inom gruppen lösa någonting om vi inte får rätt uppgifter. Och det är ju lite av det som sådana här program ger oss fel uppgifter, eftersom det kommer då den här typen istället med en konspiration med tusentals människor inblandade. Den typen av tips får vi, fast vi vill egentligen ha tips som är riktiga och konkreta som gäller vad som egentligen händer.
Men låt oss gå in då på de konkreta tips som vi har presenterat ikväll.
Vi ska spela upp ett reportage från kvällens striptease och titta. I den här bilen så sitter en brottsling som ett par månader före mordet erbjöds att för 1 miljon kronor mörda statsministern.
Jag fick ju det erbjudande rent ut att jag skulle göra en likvidering, va? Utan namn alltså.
Men han måste ha fått...
Han har fått uppdraget utav någon annan. Och det är ju som jag säger, han har ju jobbat många år inom både Säpo och Rikskriminalen som agent. Så jag vet inte vad man ska dra för slutsats av det här.
Han har ju hjälpt oss när det gäller de här konst, återköpsaffärerna med konst, och de uppgifterna, en 5, 6, 7 ärenden han lämnat, de har visat sig vara korrekta. Så för oss har han varit ovärderlig för att få reda på Rikskrims återköpsaffärer.
Det sades ju aldrig ifrån scratch att det var Palme som skulle dödas. Utan den frågan ställer ju jag några dagar efter sen Palmemordet har skett, va? Och då får jag bekräftat det. Rätt i ansiktet, va?
Hans Ulvebro, vad har ni gjort åt Kennets uppgifter? Ni fick dem i maj förra året.
Ja, vi fick ett ultimatum först och främst från den här mannen att hans namn fick inte förekomma i utredningen på något sätt. Han skulle behandlas på ett speciellt sätt. Det gick inte att ta direktkontakter med honom. Det gick inte att vi var tvungna att gå via advokat. Vi fick inte kontrollera han som person gentemot de som kände honom. Och det har alltså gjort att det har inte varit så lätt att gå vidare, eftersom hans uppgifter går ju inte att kontrollera.
Hans advokat känner ni till vilken det är.
Oh ja. Så ni kunde, och vi har varit i kontakt med honom också.
Ni gjorde det i december och frågade om det gick bra att träffa honom, och ni fick besked om att det gick bra. Sen återkom ni inte.
Nej, men det är ju så att arbete kan inte bara prioriteras på en enda sak. Det finns ju andra saker som de som nu har det här arbetsuppgiften kanske har prioriterat före det.
Men vad har ni gjort åt hans uppgift?
Ja, det är också sekretess då. På de uppgifter som vi har gjort. Men vi har vidtagit åtgärder i alla fall för att göra vissa kontroller. Men vad som är viktigt i det här, det är ju att det Kenneth säger går inte att kontrollera.
Varför inte?
Nej, det är för att den som har sagt till honom, han är ju död.
Ja, men det är väl inget hinder. Kenneth kan ju ge er uppgifter kanske som går att stärka, som kan stärka berättelsen.
Ja, men det är ju ändå så att vi har ett förhör där han då har berättat om detta. Som Tord Petterssons folk höll med honom.
Men det är ju bara den första signalen från honom. Är inte det naturligt att gå tillbaka och fråga om fler uppgifter och visa att ni är intresserade?
Ja, det står i det här för att han har inte fler uppgifter.
Ja, men är det er sak att sätta gränsen där, och ni måste väl prata med honom och se om det finns andra personer som kan styrka berättelsen och så vidare. Är inte det för att...
Jo, men det jag säger, det finns ju inte det.
Jo, men vi har talat med Kenneth uppenbarligen.
Och han har sagt till er att han har flera personer som kan styrka hans uppgifter.
Han har sagt till oss att han väntar på att ni skulle komma tillbaka och visa intresse, så skulle han kunna prata mer om de här sakerna och kanske leda in er till andra personer och så vidare. Är inte det rimligt att man tar en sån kontakt när man får ett sånt här tips? Ni har legat ett år på det.
Ja, men då har han väl kunnat ringa till oss och sagt så här: jag ställer upp och berättar för er utan att vi har en massa hyrshus runt omkring. För det var ju det som ingick i avtalet. Hans avtal, att han skulle behandlas på särskilt sätt. Vilket då gör att det är svårt att arrangera saker och ting när det ska vara hyrs runt omkring.
Men du ser ingen möjlig förklaring till att han vill vara lite diskret med det här, om han nu är i den här undervärlden?
Ja, diskret att ställa upp i ett tv-program tycker jag inte är speciellt diskret. Och eftersom jag vet att han inte ställer upp utan att ta betalt, så kan man ju fråga hur mycket fick han för den här intervjun.
Ja, han känner att han får stora problem när det här kommer ut, därför att han måste då röra sig, han måste skaffa nya levnadsförhållanden och så vidare. Så det är klart att vi har ersatt honom för de omkostnaderna. Men det viktiga är ju att han har inte kommit till oss och velat få ut historien, utan vi har fått höra att denna berättelse har legat i ett år obearbetad hos er. Och då, hans enda, vad ska han göra? Ska han komma och knacka på dörren en gång till? Då har vi tagit kontakt med honom. Så har det gått till.
Ja, jag är ledsen att det är människor som lämnar information till massmedia utan egentligen veta vad hur läget är i utredningen. För det kan ju inte vara ifrån våran utredning man är ute, för att det är ingen som vet vad han heter.
Men hur intressanta är hans uppgifter? Hur intressanta är de här uppgifterna som Kenneth kommer? Han säger alltså att han är erbjudits av en person, Milan, som var agent åt Säpo och Rikskriminalen, att döda, som det visar sig, Palme för en viss summa. Och att mordet utfördes av två poliser och tre utlänningar. Ja, men är det intressant?
Det är ju den döde som har sagt så.
Ja.
Och hur ska vi kunna kontrollera då att det är riktigt det nu Kenneth säger att Milan har sagt till honom?
Det är ju inte vår sak att tala om hur ni ska sköta utredningsarbetet.
Nej, men du kan väl komma med ett förslag? Eftersom vi inte kan hitta något.
Anders Elin, du måste väl ändå känna att man kanske kan få ut något mer ur en sån här uppgift och inte ge upp bara för att man är anonym i första skedet.
Ja, nu är det ju på gång. Som vi hör, va? Men svårigheten är ju precis som Hans Söderbro säger, hur ska man kunna kontrollera den när den enda som kan så att säga, uttalas om det här är död så några år tillbaka.
Men hur vet ni det? Ni har ju inte talat med Kenneth Meidberg själva.
Det finns ju andra sätt.
Hur då? Kan du berätta det?
Nu har han ju i sig framträtt, men jag vet ju att man har gjort lite koll med vad det här är en figur.
När blev du, Anders Elin, informerad om Kenneth Meidberg?
Minns jag inte, men det är väl något halvår sedan. När vi hade det uppe, kommer jag ihåg.
Var ni då överens om att ni inte skulle göra något vidare?
Nej då, vi sa så här att vi får försöka bearbeta det här på något sätt.
Var det då ni ringde till advokaten?
Kan det ha varit, jag kommer inte ihåg.
Bakgrunden är ju att vi har fått den här informationen via den här internutredningen.
Mm.
Och åklagarna informerades om detta ärende vid det första åklagarmöte som vi hade efter detta. Och det beslutades vid det mötet att man skulle jobba vidare med det här ärendet. Det har också tilldelats en utredningsman som inte bara har ett ärende. Utredningsmannen har alltså ett antal arbetsuppgifter som man ska slutföra.
Anders Helin, när du gjorde förra året i maj en genomgång av alla polistips som hade kommit in, det hade du ju uppdraget att göra.
Mm.
Och sen kom du ut och sa att allting var gjort.
Till det datum, och det ingick inte det här i det. Mm.
Då hade det här ju kommit in redan till Palmeutredningen.
Nej, det var inte känt för mig. Så du... Men hans namn fanns ju inte av de skäl som Hans har berättat. Han hade ju krävt att han skulle få vara.
Var det något hinder för att det skulle föras in bland tipsen i din...
Jag tror att man respekterade hans önskemål.
Men det var ju på det viset att hans namn skulle ni få reda på genom att gå till era egna kollegor i internutredningsgruppen.
Lugnare nu lite, Boris. Det fanns ju så mycket annat för mig att titta på. Tids nog så kommer väl det här upp också.
Men det i den granskning du gjorde hade uppdrag att göra av alla polistips, där ingick inte detta?
Nej.
Det fanns inte med i det material som Helin hade att gå igen då.
Hur bedömer ni uppgifterna idag då? Är de intressanta? Är de viktiga?
Ja, det är ju uppgifter som finns i utredningen. Och det finns ju, jag menar, det här är ju inte en... det är inte bara den här uppgiften av den här typen som finns.
Men Hans Ölvebro, du har tidigare sagt att om det är en konspiration så måste någon läcka till slut. Det här kan ju vara en sån läcka. Men ni har inte brytt er om det då?
Nej, men det är ju inte... Om... Ja, det går ju liksom inte att sitta och förklara. Jag menar, den här biten kommer den här kommissionen att titta på så småningom. Jag menar, de har då tillgång till det allt material utan att det är någon sekretess. Jag kan inte inför er eller för de som tittar på det här programmet bryta mot förundersökningssekretessen.
Det här tipset pekar ju in mot Säpo eller Rikskriminalen. Palmutredningen sorterar under Rikskriminalen. Är det ett problem?
Ja, inte som jag ser det. Men det är klart att andra kan ju tycka då att det är på det sättet.
Tycker du
jag vet ju själv att jag inte är inblandad i mordet på Olof Palme. Mm. Så jag är helt vit i det avseendet. Och de flesta av mina medarbetare har inte den bakgrunden på Rikskriminalen så att de skulle kunna vara påverkade av saker och ting på något sätt.
Men det är väl inte det som jag avsåg heller, utan att det kanske, du tycker att det vore lättare för dig att slippa utreda tips som pekar mot din egen organisation. Det kan man ju i så fall förstå.
Ja, det är ju inte tillåtet att utreda misstankar om brott mot sig själv eller de som man jobbar ihop med.
Jag talar om rikskriminalen, att du skulle känna det svårt att börja förhöra eller höra eller kontrollera kollegor på din egen, i din egen myndighet.
Ja, men det var ju det som Kenneth förbjöd oss att göra.
För...
Ja, eftersom han sa att vi fick inte ta kontakt med dem han kände på rikskriminalen till exempel.
Men om ni ska lösa statsministermordet, är ni då låsta av vad en brottsling har sagt på ett band till er? Är det verkligen så?
Men det måste ju vara med i värderingen och hur man värderar uppgifter som kommer till oss.
I december så erbjöd ju advokaten att han skulle ordna en kontakt med er.
Mm.
Men ni tog
och det
inte
är
den.
På gång.
Det är på gång?
Ja.
Jaha, så det kan bli nu senare i vår kanske.
Ja, men... den utredningsmannen som har det här, han har andra saker att göra också.
Men då kan jag inte förstå riktigt, Hans Ölvebro, om du i december har på gång en sån här uppgift.
Den har varit på gång ända sedan ett år tillbaka.
Sen i februari säger du i TT, vi har nu en bekräftelse på att vi tänkte rätt när vi uteslutit alla teorier om konspiration.
Mm. Ja, därför att det är på det sättet att det här passar inte in i de faktauppgifter som finns redan.
Men är inte det en faktauppgift?
Nej, det är ett påstående som inte går att kontrollera.
Ja, men... Det vet vi väl inte förrän vi har utrett, eller ni har utrett det, är det inte så? Det
jag tycker det... ni kan ju utreda det då eftersom ni tror att ni kan göra det.
Nej, men det är väl så att det journalistiska arbetet vi gör, det är ju att koncentrera sig på de eventuella missar ni har gjort. Och det här förefaller av någonting som har legat lite för fäfot i varje fall, om vi så säger något år. Det är en annan intressant detalj möjligtvis, och det är att när rikskriminalen gjorde sitt enda förhör med Lisbeth Palme i april 86, så utfördes det inte av några män ifrån deras riksmordkommission som skulle ha varit naturligt, utan det var två andra personer som utförde det förhöret med Lisbeth Palme. Vet ni vilka det var?
Jo, jag vet vilka det är. Självklart, eftersom jag kan protokollet.
Det är alltså de två kontaktmän som Milan hade i rikskriminalen. Som var spanare. De var inte mordutredare överhuvudtaget. Varför fick de uppdraget av Tom Lindström att höra Lisbeth Palme?
Fråga Tommy Lindström.
Har inte ni frågat det?
Ja, det har ju klart ingått i diskussionerna när man har pratat om detta. Ja, det var de personer man ansåg lämpliga vid det tillfället.
De var inte ens med i Riksmordkommissionen som är landets främsta mordutredningsenhet. Utan han tog två spanare som råkar vara Milans kontaktmän.
Jag är glad att du säger det om Riksmordkommissionen eftersom jag själv tillhör den. Så
det finns en annan uppgift också. Det är att Tommy Lindström har sagt att han 12 dagar efter mordet träffade Milan och gav honom 115 000 kronor från ett försäkringsbolag för en, som man säger, en tavelaffär. Det är alltså 12 dagar efter mordet. Känner ni till den uppgiften?
Ja, det är ju så här att den här utredningen beträffande Tommy Lindström, den har ju legat på den här internutredningsgruppen och de springer inte att tala om för andra vad de gör.
Han sa då också, Tommy Lindström, i ett sammanhang att Milan gav honom ett tips i Palmeutredningen då, vid det tillfället, 12 mars 86. Känner ni till det tipset? Finns det registrerat i Palmeutredningen?
Det tror jag inte.
Tage Pettersson, när du hör de här uppgifterna, har du orubbat förtroende för Palmeutredningens sätt att jobba?
Ja, det har jag, men då måste naturligtvis utredningen svara upp mot det förtroende som jag och andra politiker har. Och det betyder naturligtvis att om inte uppföljningen redan har skett på de saker som vi har sett tidigare här ikväll i programmet, så är det naturligtvis ett mycket starkt krav att polisen sätter in alla tänkbara resurser för att förhöra och kartlägga vad som ni har påpekat. Men jag reserverar mig, jag har inte tillgång eller följt spaningsarbetet och det ska jag heller inte göra. Utan jag har den reservationen att om man inte har gjort det i alla dess delar, då anser jag att man bör göra det. Och det är ju en av kommissionens uppgifter. Bakgrunden till att beslutet om kommissionen kom var ju det förhållandet att mordet inte är uppklarat efter 8 år och att så att säga vanligt folk undrar, som vi möter på i olika sammanhang, vad som sker och vad ligger bakom alla de uppgifter som tid efter annan kommer i.
Men det var ju det som var anledningen till mina frågor i början. När kommer kommissionen igång? Och du var så svävande på svaret. Det verkar
Nej,
inte
jag var
roll.
Inte svävande, men i riksdagen beslutade att låta regeringen avgöra tidpunkten när kommissionen skulle tillsättas.
Intervjun med Thage G. Peterson, den fortsätter direkt på band 68G.